Då går ut ett larm om en kvinna som har tagit livet av sig.
Det är när Martin gör sina sista veckor som polisaspirant som han är med om en händelse som ska förändra honom för alltid.
Ut kommer en man och en liten bebis. Jag får en känsla att jag har sett honom tidigare.
Ett osannolikt sammanträffande som börjar med ett möte på BB och slutar med ett brutalt brott.
Och då börjar det gå upp för mig att det där är ju han. Det är han på sjukhuset.
I det här avsnittet berättar Martin om hur det oväntade kan slå till och om att hantera både yrkets krav och sin egen mänsklighet. Mitt namn är Caroline Mathiasen och du lyssnar på Verkligheten. Jag har tagit mig till polishuset i Globen för att träffa Martin som är polis. Det är fredag och våning 7 är full av människor med olika ärenden. Någon ska få ett nytt pass, en annan lämnar in upphittade nycklar. Men bakom den yttre, välbesökta delen av våning 7 finns en annan del av polishuset. En del som inte alla får se. Det är dit jag ska nu. Jag ser en lång man, klädd i polisuniform med kortklippt mörkt hår, komma gåendes mot mig. Det är Martin. Han möter mig med ett fast handslag och leder mig genom korridoren till ett rum. Ett förhörsrum. Här inne har många suttit för mig. Brottsoffer, vittnen och misstänkta. Men idag är situationen omvänd. Det är inte Martin som ska förhöra mig, utan tvärtom. Martin tar en sipp av sitt kaffe och lutar sig bakåt i den gröna fåtöljen. Innan vi sätter igång är det en sak han vill ta upp.
I den här historien så är inte jag. Jag är inte ett offer på det sättet, utan det finns en mamma och ett barn. Och jag ser dem som liksom offrerna. Jag är en åskådare som har tagit skada i det hela, eller en observatör. Och jag tycker det är viktigt att man inte fråntar mamman och barnet sitt offerskap.
Vi rullar tillbaka bandet och tar det här från början. Vem var egentligen den där Martin som ville bli polis?
Jag vet inte varför jag fastnade för polisen. Det kanske var någon slags blandning av att det verkar lite häftigt och att här finns en chans att göra skillnad. Mina föräldrar är födda och uppväxta i Argentina. Min pappa var journalist under militärdiktaturen och fick fly på grund av att han var journalist under militärdiktaturen. Och sen jag har alltid haft ett ben i Argentina, jag har varit där på resor. Där ser jag ju liksom orättvisorna som man inte under min uppväxt upplevde i Sverige på samma sätt. Utan där kunde jag se liksom vad som var och var fattig, vad det var utanför samhället. Och det gjorde nog att ganska tidigt så ville jag förändra på något sätt.
Martin dras tidigt mot polisyrket och när han går i högstadiet väljer han att göra sin praktik hos just polisen.
Det kändes som att ja, men det här är spännande, kul. Här finns nog en plats för mig. Sen så blev det som precis allt annat att man, eller jag för min del har alltid varit att jag har hamnat på olika saker. Det är så här, men du är inte intresserad av att göra det här. Ja, men det verkar kul. Så hoppar jag bara på det och sen så tänker jag inte så mycket. Jag har inte liksom haft en karriär. Väg jag inte tänkt att jag ska göra så här eller si.
Åren går och Martin arbetar med annat. Han träffar sin fru och får en dotter. Men någonstans innan honom finns ändå drömmen om polisyrket kvar.
Jag var 30 plus och insåg så här, alltså, jag önskar nog att jag hade varit polis i alla fall. Men tänkte nog att ja, men det finns nog ingen. Alltså att konkurrera med 25-åringar som har tränat hela sitt liv och är liksom, det är nog inte riktigt jag. Jag kommer inte vara den snabbaste. Jag är inte den starkaste. Men sen läste jag en artikel att det stod tomma platser på polishögskolan. Och då så sa jag så att jag kan vinna över mig själv. Jag kan slå mig själv. Jag klarar att ta mig in. Och då sökte jag.
Martin kommer in.
Det var jätteroligt. Lärde mig jättemycket. Vi hade en jättebra grupp. Fick skjuta vapen för första gången. Jag var statslös som barn. Jag blev sen finsk medborgare för att min mamma var från Finland. Min pappa svensk ursprung. Och jag blev svensk senare i livet efter militärtjänstgöring. Så att jag hade gjort militärtjänstgöring. Så jag fick också bli vän med vapen så att säga. Eller lära mig skjuta och allt det där möjligt. Så det var väldigt kul tid.
Men det är också en speciell tid. Coronapandemin pågår och liksom resten av världen påverkas även polishögskolan och dess elever av restriktionerna.
Det roligaste tror jag var att vi fick ha lektioner i tekniker, alltså att ta tag i varandra, hålla tag i varandra liksom och allt det. Men vi fick inte duscha efter lektioner för då skulle det fanns en smittorisk och den där förstod jag riktigt aldrig. Men jag tyckte ändå var väldigt roligt.
Det blir en tid Martin kommer se tillbaka på med glädje. Han får lära sig många nya saker och vad det verkligen innebär att vara en i laget.
Vi är så beroende av varandra att vi måste lära oss att hjälpa varandra. Vi går inte oss själv. Och det passar mig jättebra att jobba med i lag på riktigt. Det var ju också klart påfrestande. Många utbildningar, då får man många chanser på sig. Man får ju fler chanser på polishögskolan, men det finns så här, efter ett visst antal då kan du inte gå vidare och då blir du ju kvar ett halvår. Vilket gör att det finns en hela tiden en stress som man har med sig. En stress som man tar med sig sen ut i aspiranten tyvärr. Eller många av oss gör. Jag ska inte säga att alla gör det.
Det blir dags för Martin att få sin aspirant. Hans önskemål är att få den i Stockholm, vilket han också får. Det här är början på en stressig period för många på polishögskolan. Dels är aspirantperioden en bedömning i sig, men det är också då du får besked om du verkligen har det som krävs för att bli polis efter flera års hårt arbete. Och för Martin är det även någonting annat som händer vid just den här tiden.
För att göra saker lättare så skulle vi ha barn mitt i aspiranten, vilket inte var kanske det bäst planerade. Jag skulle inte rekommendera för någon att ha det under aspiranten. Men så var det.
Hans familj ska gå från 3 till 4. Det är under en trafikvecka som Martin får samtalet.
Så när du är klar, åk inte hem och åk till BB. Jag var ändå tvungen att åka hem och hämta väskan. Den hade vi glömt.
Martin anländer till BB efter sitt pass. Här är det stränga covid-restriktioner som gäller. Mer så än på polishögskolan. Men för vissa extra nervösa blivande föräldrar kan man ändå få en viss tillåtelse att röra sig utanför rummet.
Jag fick gå ut och gå lite ibland, bara jag lovade att liksom hålla mig strikt i vissa regler. Jag säger att det är min charm, men jag tror bara de tyckte lite synd om och såg att jag var rastlös.
Martin, som är fylld av nerver och tankar, vandrar mållöst genom barnavdelningens korridorer när han ser en man som fångar hans uppmärksamhet.
Han beter sig mot sin respektive. Jag vet inte vad de har för förhållande. På ett för BB ovanligt sätt. Han är lite otrevlig, lite liksom så här, man ska säga på ett visst aggressivt, men inte så här övertydligt heller. Och det är ju har en kort sekvens av honom, men det fastnar i mitt, han fastnar i mitt minne, för jag tänker så här att när man är på BB så är ju den rollen som jag har lärt mig är att man är support. Ska man bråka så ska man bråka för sin respektive, man ska inte bråka för sin egen del, utan det viktiga är inte en själv i det här, men han kände som att han bråkade för sig.
Mötet med mannen är över nästan lika snabbt som det börjat. Men det är någonting med honom, situationen och hans beteende som ändå gör att han fastnar i Martins minne.
Vi pratade bara några minuter. Jag är själv mitt uppe i en egen process över att liksom, både i en aspirant och ett barn som var på väg. Och under polisutbildningen så får du bara, eller aspiranttiden får du bara ha 10 frånvarodagar totalt. Från början till slut. Så bara det är ju jättestressigt att man får en så här, oj, vänta. Nu ska jag ha barn. Vanligtvis säger man att man får vara hemma 10 dagar. Men det gäller inte för mig som polisaspirant, utan jag har färre dagar. Så att det var också en del av stressen då, att försöka så här, hur får jag ihop schemat, när liksom kan jag vara hem, hur mycket kan jag vara hemma innan jag behöver åka tillbaka till jobbet.
Det går 2 veckor. Martin är nu inne på ett av sina sista pass som aspirant innan han kan titulera sig som färdigutbildad polis. Han har lämnat hemmets bebisbubbla och är tillbaka i verkligheten. Tillsammans med 2 kollegor sitter han i en av polisens patrullbilar och pratar. Naturligt glider samtalet in på föräldraskap, sömnlösa nätter och andra utmaningar som kommer med en helt ny familjemedlems nedkomst.
Då går ut ett larm om en kvinna som har tagit livet av sig. Vi kände redan då att det här är något allvarligt.
Martins patrull svarar på larmet och börjar köra i hög hastighet mot platsen.
Ett annat tillfälle har jag sett en kollega köra så jäkla fort. Och jag ska säga att jag känner mig trygg hela vägen. Och det är när vi skulle undsätta kollegor som är ett svårt läge. Det gick så jäkla snabbt. Alltså vi flög fram på småvägarna. Kör, kör, kör. Det är det som gäller. Ja, gällar vägar.
Polisbilen Martin sitter i är första patrullen på plats. Men brandförsvaret har anlänt innan dem.
När jag går in så ser jag att det pågår HLR. Och det ser ut som att han studsar upp och ner för att försöka få igång henne. Ut kommer en man och en liten bebis. Min kollega tar tag i bebisen instinktivt, som gråter, och den gråter hela tiden jag är där, eller vi är där. Och min andra kollega tar hand om honom. Och jag hamnar i en situation där jag, i rent polisiärt perspektiv, så är jag liksom tryggheten och ska finnas där för min kollega som liksom hennes säkerhet. Men, och det gör jag ju såklart. Men mina tankar blir ju liksom, jag har ingen uppgift egentligen förutom att titta att han inte hoppar på. Vi vet fortfarande inte där och då exakt vad som har hänt.
Mannen som nu Martin har i uppgift att hålla koll på känns ovanligt bekant.
Jag får en känsla att jag har sett honom tidigare, och den känslan nu när jag har jobbat några år är ju ganska vanlig att man får, för att man känner igen och då, man kan inte alltid placera från början, utan det är så här, är det från polisen, är det någon som bor i samma område som jag, eller är det någon man har växt upp med, men jag har sett honom tidigare, jag kan inte placera honom där och då.
Synen av det gråtande spädbarnet gör ont i Martin. Det får honom att tänka på sin egen familj där hemma.
Jag vill lämna, men jag vet också att jag kommer inte lämna, för jag kommer inte lämna mina kollegor. Det går inte liksom. Då börjar det gå upp för mig att det där är ju han. Det är han från sjukhuset.
Mannen på platsen är samma som Martin 2 veckor tidigare har sett på BB. De har fått barn på samma dag, på samma sjukhus, och nu korsas deras vägar igen.
Och jag kommer ju gå hem ikväll och kunna krama om mitt barn. Mitt barn får lyxen att krama om sin mamma och pappa. Och vi kommer finnas där, i alla fall en lång tid framöver. Och det får inte det här barnet. Och det är så orättvist.
Snart blir det också tydligt att det självmord som kommit in på radion i själva verket är ett mord.
Och jag vill bara därifrån. Det känns som jag satt, stod där i en evighet. Han var alldeles blodig också och det var bara... Och så kom mina kollegor. Och då den, mina fantastiska kollegor ska jag säga som jag åkte med säger direkt så här, du kan gå ut nu, för de förstår ju.
Martin behöver göra något. Han får inte låta tankarna ta över.
Många poliser använder mobiltelefon, men jag är gammaldags. Jag tar blockpenna och sen så börjar jag knacka dörr i hela området för att hålla mig sysselsatt. Och jag tror att jag nästan kör själv i hela området. Det är en form av radhuslägenhetsområde, så att det är inte så jättemånga bostäder, men det är säkert en 20-tal bostäder som jag bara går runt själv. För knacka dörr brukar man göra ett senare skede, men jag förklarar för insatsledaren att jag behöver sysselsätta mig, jag kan inte stå här och tänka. Och jag tror att han förstår på mitt allvar.
Barnet blir omhändertaget av socialtjänsten och mannen grips för mord. Samma kväll blir Martin och hans kamrater uttagna för krisstöd. Kommande dagarna blir Martin överröst av samtal och stöd från sina kollegor.
Så tacksam för varandra än. Som kollar bara, hur mår du? Är allting bra? Vi poliser är och kommer alltid vara måna om varandra. Och det är så jäkla fint. För att det har jag inte heller upplevt någon annanstans. Det här genuint liksom, omtanke man har om sina kollegor.
Dagen efter ska Martin arbeta sitt näst sista pass. Han ska fortfarande tillbaka till polishögskolan för att skriva en sista uppsats. Men sen är han färdigutbildad polis. Martin känner hur tyngden av gårdagens händelse påverkar honom. Men under det nya arbetspasset får han tid att prata med sina kollegor. Och jobbet blir en del av hans egen bearbetningsprocess.
Mycket av det här som har hänt har ju gjort att jag har blivit blödigare. Det har jag. Jag både blödigare inför rollen som pappa, men också som person. Och jag försöker också göra mer varje gång. Nu jobbar jag inte i en tjänst där jag är ute på det sättet. Men jag försöker alltid göra mer, speciellt i våld i nära relation.
Och när Martin är tillbaka på polishögskolan skriver han sin allra sista uppsats som handlar om händelsen.
Jag tror inte att det är nog det bästa arbetet de har på polishögskolan från dem. Men jag tror att de förstod precis som jag tror att de var good enough för godkänd. Men det gjorde en stor skillnad för mig att jag kunde faktiskt få lite tid till att sitta och tänka, skriva berätten, se ur olika perspektiv och verkligen ta mig till mer. Det får man inte alltid i sitt liv eller sitt yrke.
Nu i efterhand känner Martin att han inte hade kunnat göra någonting den där dagen på BB. Men han önskar att någon annan hade gjort det tidigare.
Jag säger, det kommer aldrig vara hennes fel överhuvudtaget. Mamman, det är aldrig hennes fel och kommer aldrig vara hennes fel. Men jag vill också att man ska veta att är man utsatt så kan man få hjälp. Och det kan vara, man kan fråga om hjälp flera gånger och ångra sig eller bli rädd. Men fortsätta fråga. Jag kan garantera att vi kommer göra allt vi kan för att hjälpa dig. Är man den som utsätter så kan man också få hjälp. Nu sitter han bra där han sitter, tycker jag. Han har gjort det bland det hemskaste man kan göra. Så att han sitter bra där. Men det fanns en tid då han faktiskt också kunde få hjälp. Och vi kunde undvika allt det här. Och ett barn skulle kunna ha sin mamma. Och också sin pappa, för han förlorade egentligen båda. Det fanns en tid då gärningsmannen också var ett barn. Och det kanske redan då man hade behövt hjälpa honom.
Vi är kvar i förhörsrummet. Den Martin som sitter framför mig blir fortfarande påverkad när han tänker tillbaka. Han minns sin egen familj som lämnade BB den där dagen. En speciell händelse när man går in som två och kommer ut som tre. Precis som mannen gjorde tillsammans med kvinnan. Ett före och ett efter. Samma kvinna som bara 2 veckor senare är död och som aldrig kommer att få se sitt nyfödda barn växa upp. Och ett barn som förlorar hela sin familj. Ett före och ett efter, där allt förändras. Nu bär Martin deras historia med sig. En historia han aldrig bett om att vara en del av, men som ändå griper tag i honom. Och han vill förhindra att det någonsin händer igen.
Väldigt sorgligt att det blir så här. Och det är väl det som jag har med mig, är ju just att försöka hjälpa. Och att som granne, som medarbetare, som syskon, som släkting, som familj. Har du någon som du misstänker far illa ut? Våga bry dig. Det går att lämna tips till polisen anonymt. Det går att göra så mycket. Och gör det. Och ibland är lagarna som de är. Och vi kan inte göra det vi kanske vill. Vi får inte, men vi vill. Men sluta inte för det. Sluta inte höra av dig. Jag tror hellre att ni ringer 10 gånger. Och den arbetsbördan, än att ni ringer 1 gång och sen ger ni upp. Utan ge inte upp. Här är en polis blödig på radio liksom. Och vi är i grunden människor med våra liksom problem, precis som alla andra. Vi har en uppgift som gör att vi ibland inte kan visa känslor, inte får visa känslor. För det är inte vår uppgift i sammanhanget. Min uppgift har inte varit där och då att sörja och ledsa. Min uppgift har varit att försöka klara ett upp brott. Jag har tagit skada av det under. Och vi är olika, alla poliser också. Och vi behöver ha olika typer av poliser. Vi behöver ha sådana som jag, som kanske är inte den som liksom sparkar in dörrar och brottar ner människor det första han gör. Men vi behöver sådana också. Det är ett komplext yrke med jättemånga problem. Ena dagen så ställer du inför att ge ett dödsbesked till en familj eller åka hem till någon som har tagit livet av sig eller blivit mördad. Nästa dag så är det någon som är arg för att de har blivit påkomna med att de har kört lite för fort. Eller så. Under hela den här interaktionen så förväntas det att vi ska alltid vara superprofessionella, och vi är det 99,999 liksom. Men det händer då och då att det blir för mycket för oss också. Vi är ju i grunden människor precis som alla ni andra. Och för er som är där hemma och funderar på att bli polis, fundera inte längre utan bli poliser. Vi behöver fler. Vi behöver alla typer. Once for sorrow, two's for joy, three's for a girl and four's for a boy, five's for silver, 6 for gold, 7's for a secret never told.
Du har lyssnat på Verkligheten. Producent Gustav Asplund. Tekniker Astrid Ankarkrona. Och jag heter Caroline Mattiasen.
Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.